De av oss som har varit med ett tag, jag har ju också upplevt en fantastisk avkristning. Jag tänker på min barndom efter andra världskrigets slut. Att ja visst, det var ju väldigt mycket i radio som handlade om Kristus. Det var inget märkvärdigt. Jag hade morgonbön i skolan, men jag hade kristendomskunskap. Allt det där är ju borta med vinden. Då är det inte andens vind i frågan. Att det gick så fort och så lätt. Vart tog det vägen? Var det bara ett generationsbyte? Räcker det med det? Eller hur står det till med Sverige? Andligt sett. Om någon månad så där så firar vi ett 30-årsjubileum. Det är 30 år sedan Livets ord börjar. Och vi kan ju fundera lite grann. Vad ledde det till? Ledde det till plus eller ledde det till minus? Blir det avkristning eller påkristning? Jag hör nog till dem som menar att det här har bidragit till Sveriges avkristning. Hur kunde det göra det då? Står jag bara här och vräker ur mig otidigheter? Eller har jag något på fötterna när jag säger det? Ja, jag menar det. Under senare delen av 80-talet och långt in på 90-talet så hade jag väldigt mycket själavård med folk som hade gått sönder i den här rörelsen. Därför man lovade att alla skulle bli friska och inte alla blev friska. Och det fanns de som kunde ta det med en axelryckning och så var det bra med det. Men sen fanns det såna här lite allvarligare typer som hörde på och som tog det hela på allvar. Jag tänker kanske till exempel på en person. Han var väl kanske då knappa 20. Och så fick han höra en mycket omtalad predikant som kom ifrån USA. Och som sa det att han betalade aldrig någon hyra. Det gjorde Gud. Han bara stampade på hyresräkningarna i Jesu namn och sen var det bra med det. Och den här mannen tänkte, ja, det kanske man kan pröva. Han hamnade på mentalsjukhus. Han blev så förvirrad i sitt liv att han fick en akut psykos. Och han blev aldrig riktigt frisk ifrån den psykos. Och han var ju inte ensam. Jag reste då och då till Uppsala och hade möten med dem som hade hoppat av. I krig skjuter man desertörer, så fick man, och det kan ju hända att man gör. Men de jag träffade, de sa alla med en mun att det var bara rädslan för helvetet som gjorde att de inte hade tagit livet av sig. Det är inte likgiltigt vad det är man säger när man predikar. Vi ska titta lite grann på några bibeltexter och vi ska börja i Romarbrevets 3:e kapitel. Paulus har skrivit en oerhört komprimerad beskrivning av rättfärdiggörelsen i Kristus. Och så ställer han en fråga i 27:e versen. Romarbrevet 3:27. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Det finns ingen berömmelse i Guds nåd. Och Paulus är väldigt noga med att understryka att rättfärdigheten inte hänger ihop med laggärningar. Och att det därför inte finns någon berömmelse. Laggärningar, vad är det? Vi ska bläddra till Galaterbrevet också, 3:e kapitlet. Från början där. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga, ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Här ställer Paulus upp två alternativ. Man hade tagit emot anden och Paulus frågar: gjorde ni det för att ni höll lagen, som det står här i denna översättning? Eller gjorde ni det därför att ni hade lyssnat i tro? Och det här ska ju alltid vara motsatser till varannat. Det ena är att hålla lagen. Och det andra är att lyssna i tro. Kan det vara motsatser? Det är ju lite grann som att jämföra äpplen med bananer eller med blåbär. Jag vet inte riktigt vad. Det verkar ju inte vara samma valuta liksom. Och det tror jag hänger ihop med att den här termen laggärningar, som finns mera ordagrant i 1917 års översättning, där det står så här: allenas det vill jag att ni ska svara mig på. Kom det sig av laggärningar att ni undfick anden, eller kom det sig därav att ni lyssnade i tro? Laggärningar. I den grekiska grundtexten så är det här uttrycket mångtydigt. Och det är samma mångtydighet som man ser i engelska bibelöversättningar, där det står works of the law. Det kan ju vara det jag gör när jag har läst lagen och vill följa den. Men det kan ju också vara så att det är lagen som gör någonting med mig, istället för att jag gör någonting med lagen. Alltså, det kan lika gärna betyda lagens påverkan på mig. Och det är ju en väldigt intressant fråga. Hur påverkas du och jag av lagen? Och det är ju någonting som Paulus är väldigt noga med att beskriva. 7:e kapitlet i Romarbrevet. För där beskriver ju Paulus precis hur människan reagerar när Gud kräver godhet av henne. Eftersom vi har så lite godhet att bjuda på, så hamnar vi genast i en konflikt. Paulus skriver så här, 7:e versen. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lagen är synden död. För levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död, så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synd. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Vad är det Paulus vill beskriva här? Jo, han vill tala om att människan i sig själv är upprorisk emot Gud. Så att när Gud talar om hur människan borde vara och borde leva, så uppstår det genast en konflikt. Och den kan vi ju se väldigt mycket i våra församlingar och i svensk kristenhet. Vi talar så mycket om hur det borde vara. Och ju mer vi talar om hur det borde vara, desto tröttare blir vi. Och då tycker vi, ja men nu håller ju allting liksom på att kärva ihop. Nu måste vi verkligen säga hur vi borde vara. Och så drar vi kvarnen ett varv till och så blir vi ännu tröttare och ännu missmodigare och får ännu mer dåligt samvete. Därför vi har inte förstått det här att vi älskar lagen. Det är vårt problem. Gud sa, ni ska inte äta av det träd som ger kunskap om gott och ont. Det är alltså lagens kunskap. Moral. Lagen om gott och ont. Men människan tänkte att ormen hade ju ett fint förslag. Jag kan bli som Gud. Men det var de väl redan? Nej, det var de inte. De var skapade till att bli Guds avbilder. Men de var inte som Gud, därför det betyder att bli hans jämlike. Att klara av det hela utan hans medverkan. Sköta sig själv. Och det här gjorde att när sen upproriskheten tog tag i människan, så hamnar vi i den konstiga situationen att vi älskar lagen samtidigt som vi hatar den. Usch, det är ju lagiskhet, det är förfärligt det här, du saknar ju kärlek, säger vi till varandra när konflikterna bryter lös. Men vi älskar lagen. Nåd. Ja. Det är den kärlek som Gud vill ge. När vi har förstått vår vanmakt och vårt uppror. Du vet, det var ett väldigt fiffigt förslag det här av ormen. Ni kan bli som Gud. Och det betyder ju att upproret i människan handlar om någonting som vi gärna kallar för helgelse. Det är ju att bli som Gud. Och det här hamnar på blinda fläcken i våra ögon. Nu ska vi inte tro att den här kärleken till lagen bara handlar om tio Guds bud eller ens om Moseböckerna. Utan den handlar också väldigt mycket om vår längtan efter att få veta hur man gör. Hur driver man ut demoner? Kanske ska jag ha en 5 veckors kurs om det. Så du vet, det finns ju så mycket teknik att lära ut. Och det menar jag när jag talar om trosförkunnelsen, att detta var en katastrof. Jag brukar säga ibland att ingenting har påverkat människans tankeförmåga så som ångloket. Det kom ju i början på 1800-talet. Dessförinnan hade man ju tvingats att sitta i någon postdiligens som skumpade dem kring på leriga vägar och tänker i tjällossning och stenar på vägen och så vidare. Man satt där och skumpade och hoppade och man visste inte om man skulle komma fram idag eller nästa vecka eller om en månad. Och så plötsligt så kunde man sitta och åka i den fantastiska farten 30 km i timmen. Tänka sig 3 hela mil på en timme. Det är ju inte klokt. Och dessutom gick det jämnt och lugnt. Det var inga stenar på vägen. Utan det bara rullade på. Ah, vi har kommit på något. En fantastisk uppfinning. Vi har dolda anlag. Vi vet hur man gör. Det intressanta är att någon gång i mitten på 1800-talet var det en amerikansk välkänd förkunnare, jag tror det var Spurgeon men jag är inte säker, som i en av sina böcker skrev om effektiv bön. Det låter väl lockande. Effektiv bön. Jaha. Men hallå. Vad utsäger själva uttrycket? Jo, det utsäger att bön är konsten att manipulera Gud. Och längtan efter effektiv bön blir ju i själva verket en del av upproret. Vi är ganska luriga, vi människor. Men vi gör lagar och regler av det mesta så långt vi kan. Den texten vi läste i Romarbrevet om att det finns nu ingen berömmelse genom vilken regel eller genom vilken lag, genom gärningarnas lag, nej, genom trons lag. Jag har faktiskt hört en trosförkunnare och fullt allvar peka på den här texten och säga att tron är en naturlag. Så att den fungerar lika bra som tyngdlagen. Om du bara släpper stenar ordentligt så ramlar den. Det är alldeles givet. Och ber du på rätt sätt så blir du frisk. Tron är ingen naturlag. Det var många människor som gick vilse i det här. Därför att vi vill så gärna ha tillvaron under vår egen kontroll. Och det tänkesättet finns ju överallt i svensk kristenhet idag. Här och där finns det i omvänd form. Så att man har för säkerhets skull lagt sig i det andra diket. Biskopen i Västerås kallade hit till Sverige en pensionerad presbyteriansk biskop från USA som heter John Shelby Spong. Och det var inte Kalle på Spången det, utan det var... Han hade skrivit en bok, lyssna nu vad den heter, En ny kristendom för en ny tid. Alltså, redan på försättsbladet så stod det att det här är ett nytt evangelium. Fast det inte finns några nya evangelier. Han menade så här att Gud finns inte. Gud är ingen person, utan Gud är varats... yttersta princip, så var det. Varats yttersta princip. Gud degraderad till en filosofisk idé. Och en varats yttersta princip kan naturligtvis inte ha någon son. Alltså var Jesus inte son till Gud som inte finns, utan han var en person som hade förstått varats yttersta princip. Och så ger denne pensionerade biskop en appell att vi ska sluta med de kannibaliska måltiderna. Han kom tillbaka en andra gång, hitkallad av ärkebiskopen, vad heter han? Hammar, K.G. Hammar. Så han var två gånger i Sverige. Och det fanns många som tyckte att det var alldeles underbart. Varats yttersta princip. Återigen, Gud är inte en person, utan han går att förminska till en princip. Alltså återigen en naturlag. Förstår ni? Och den formen av förminskning, det är sättet att liksom knyckla ihop Guds rike till någonting som man kan hålla i ena handen. Det är vår ständiga frestelse. Effektiv bön. Det finns inte en suck i Bibeln om effektiv bön. Det finns bara en fråga om uthållighet. Ibland måste man vara uthållig. Och det är ju vår önskan att inte behöva vara det som gör att vi vill komma på de här reglerna som ska gå genvägar genom det andliga landskapet. Vi återvänder till Romarbrevet 5 kapitlet. Jag ska läsa de två sista verserna i den texten. Romarbrevet 5 och 20. För där skriver Paulus så här. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus. Här talar Paulus om varför Gud gav lagen på Sinai berg. Vi tror ju att han gav den i den fromma men lite missriktade förhoppningen om att alla skulle läsa lagen och sen göra som det stod. Och då måste man ju säga att det israeliska projektet som Gud startade, det hade inte någon större framgång. Men vi har missförstått Gud. Det här tror jag är kärnan i den uppenbarelse som Paulus talar om, inte minst i Galaterbrevet. Jag har inte lärt mig det här av någon människa, utan fått det genom en uppenbarelse från Gud. Och jag tror att det skulle räckt med de där två verserna för Paulus som rabbin och farisé. För att han skulle tvingas att omvärdera ökenvandringen och allt som hände sedan man kommit in i löfteslandet och så vidare. Alla ofullbordade och förstörda projekt. Gud visste precis vad som skulle hända. Han gav lagen. Och lagen väckte upproret. Därför att människan både hatar lagen och älskar den. Vi är dubbelnaturer. När du ger en allmosa så låt inte blåsa i trumpet för dig. Vi vill gärna ge allmosan för att de fattiga kan behöva en slant. Men det är ju inte fel om man ser när vi ger den där gåvan, eller hur? Vi är så ofta dubbelnaturer till vårt väsen. Och det vill Gud avslöja. Och han gör det på sitt eget alldeles speciella sätt. Han ger lagen för att upproret skulle bli så starkt att vi inte längre kunde förneka det. När jag jobbade som läkare för många år sedan så hade jag en tid en kollega som var väldigt duktig på att få reda på hur mycket människor drack av brända och destillerade drycker. Och han menade att ungefär hälften av patienterna på hans avdelning var alkoholister. Därför det som är svårt i missbruksvården är ju att få missbrukaren att erkänna att han är missbrukare. Det kan ju inte bli någon förändring förrän det erkännandet finns där. Inte bara på tredje abstinensdagen då man får ågren, som det brukar heta, bondånger, utan någonting som man kan leva med resten av sitt liv. Ja, jag är periodare, jag festar lite ibland. Det finns många omskrivningar. Men det är ju först när man säger att jag är alkoholist, och det kommer jag naturligtvis vara tills jag dör. Jag klarar inte av att sköta spriten. Att föra människan fram till den punkt där hon ser sitt uppror och sin vanmakt gentemot upproret. Och Gud gör inte som vi tycker att han borde göra, nämligen att han talar om exakt för oss hur saker och ting förhåller sig. För han vet att det vi själva upptäcker, det har en helt annan genomslagskraft än det som andra säger. Gud gav alltså lagen för att synden skulle bli större. Men. Nåden ökade ännu mer. Och det är ju det som är vår räddning, bokstavligt talat. Nåden växte ännu mer. Och därför är ju den förlorade sonen, det är ju egentligen han som går hemma och är missnöjd. Just därför att hans lillebror som har varit ute och slagit runt, han vet var paradiset finns, men han som är hemma vet inte det. Kunskapens träd, trädet som ger kunskap om gott och ont. Vad är det för frukt på livets träd då? Mer än evigt liv? Jo, säger Herren i sin egen överste prästerliga förbön, det är evigt liv att de lär känna Gud och den som han har sänt, Jesus Kristus. Alltså, att få kunskap om Gud istället för att få kunskap om mig själv eller få kunskap om hur man gör. Kunskapen om Gud har en förunderlig effekt. Låt oss bara titta på en välbekant profetia, Jeremia 31. Där profeten får se hur det gudomliga projektet slutar när han till sist har tagit in näten och fått allt som han vill ha det. 31 versen i 31 kapitlet. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga: lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Alltså kommer det paradisiska slutet att handla om att känna Gud. Vi ska titta hos Jesaja också i 11 kapitlet. Där profeten också får tala om det som vi ibland kallar för tusenårsrik och ibland för himmelrik. Och ja, det är ju lite oklart hur eskatologin kommer att se ut rent historiskt. Men det blir ett fridsrike, den saken är helt klar. 6 versen, 11 kapitel. Vargar ska bo tillsammans med lamm. Leoparder ligger bland killingar, kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg. Ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Herrens kunskap, det är detsamma som kunskapen om Herren. Inte att ha lika mycket vetande som han, utan att veta vem man är. Och det är den stora, det centrala i det kristna budskapet. Det låter ju så fint och så barmhärtigt när vi säger vi sätter människan i centrum. Det är humanism. Men i Guds församling har man möjlighet att säga att vi sätter Gud i centrum. Men om vi ska sätta Gud i centrum så får vi själva liksom kliva åt sidan. Därför finns det ingen berömmelse för dem som tillhör Gud. Utan all ära tillfaller och tillhör honom. Och det är svårt att tala om Gud utan att blanda in sig själv och sina gärningar. Men man kan ju åtminstone ha detta i åtanke när man själv läser Bibeln. Denna texten som jag har läst nu, vad säger den om Gud? Jag behöver inte kanske alltid rota så mycket efter vad den säger om mig, för jag vet ju att jag är en syndare. Benådad visserligen, men ändå. Men vad säger den om Gud? Han är ju det som vi verkligen vill få veta mer om. Behöver veta mer om. Om vi återvänder till Romarbrevet, 7 kapitlet. Där Paulus alltså beskriver lagens inverkan eller lagens påverkan. Vilket är en fullt rimlig översättning av uttrycket laggärningar, så som det står i grekiska. Så slutar ju kapitlet i full förtvivlan. 28 versen, 26, eller vad står det, 24 versen kanske står. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? I nästa ögonblick är det jubel under fullt pådrag. Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Här skulle man ju sätta ett borr i marken för att borra efter olja. Här måste det ju finnas. Vad gör det? Vad var det som gjorde att det var full förtvivlan i ena minuten och jubel och glädje den nästa? Hur mycket har vi själva sett och förstått i våra liv av det byte som här sker? Jag skulle vilja påstå att man kan läsa Paulus både på längden och tvären bara med den enda frågeställningen. Vad var det han skrev om här? Det där vill jag förstå bättre. Och kanske att ha det som en utgångspunkt. Att han har sett Kristus. Du vet Job, som drabbades av stora lidanden. Han ville ju få ett svar på varför han som hade skött sig så bra hade drabbats så starkt. Men han fick inget svar. Till sist kommer Gud och talar ur stormvinden som det står. Gud var arg. Och det var ingen tvekan om det. När Gud väl dök upp. Han svarade inte på en enda fråga, utan han ställde alla frågor som Job hade ställt till honom. Då ställde han till Job. Och då hände något märkligt, att då blev Job löst. Hur kunde han bli det? Jo, han behövde inte svar på sina frågor när han väl hade träffat Herren. Plötsligt, han säger att blott hörsägner hade jag förnummit om det, men nu har jag sett dig. Och därför tar jag tillbaka och ångrar mig i stoft och aska. Det är väldigt mycket som kan bli helt annorlunda den dag man möter Herren. Och därför så är just Guds mötet det viktiga i våra liv. Att bli löst ifrån allt det här som ger en dåligt samvete. Därför man vet hur man borde vara och man är inte det man borde vara. Och man vet alltsammans det här och kan inte göra någonting åt det. Men då kan man sluta med det. Och så kan man börja ägna sig åt Gud istället. För att snegla på sig själv. Det är underbart. Och det märkvärdiga är att det får konsekvenser som ligger så långt utöver vad man väntar sig. Vem var då jag, säger Job, som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade om det jag inte begrep. Jag vill inte nu heller, men nu gör det ingenting. Jag har träffat dig. Och det kan vara lösningen för många människor som liksom fastnar i det här träsket som handlar om att man har blivit allt för inriktad på att lyfta sig själv i håret. Damma av din bibel och börja läsa den om Gud istället. Och kom ihåg att där synden överflödade, där överflödade nåden ännu mer. För att nåden skulle kunna härska genom att ge liv. Vilken text, vilket innehåll. Det finns en stor glädje gömd i det här. Och det är kanske inte så precis att man får den utskriven i klartext. Vi kan ju inte lära känna varandra så där på en eftermiddag heller. Utan vill vi så får man ge det sin tid och sitt intresse. Men det finns ju alltid mycket att upptäcka hos alla människor. För att inte tala om Gud. Där finns det ännu mer. Ännu mycket mer. Om detta ska vi fortsätta imorgon och övermorgon. Men nu får det vara nog för ikväll, tror jag. Jesus Kristus. Vi vill be dig, Herre, att du löser oss från kärleken till lagen. Andliga principer och andliga naturlagar och andliga regler och allt vad vi kallar det. Du är ju ingen dator, Herre. Varför ska vi då lära oss programmering? Du är ju en levande, underbar Gud. Ge oss tillbaka förmågan att släppa våra frågor och se in i ditt ansikte och dina ögon. Herre, låt din nåd, din frid och din kärlek få fullborda ditt verk. Amen.